Jag tänkte så här, jag kommer att prata om den text vi hörde läsas om när Jesus går upp på förklaringsberget och där han har Elia och Moses på sin sida och Petrus och Jakob och Johannes faller på knä alldeles förtvivlad. Och jag tänkte tala om den, och är det så, vi är så få här idag, så om någon vill ställa frågor så får ni självklart göra det. Kan bli lite torrt och tråkigt det här, men jag vill ju ändå att vi ska kunna lära oss och förstå varför Bibelns berättelser är som de är. Och då får man ju ta det med en nypa salt, och så ber vi. Och så ber vi Gud att det här ska bli bra och att du ska välsigna det här och att någon ska få någonting att bära med sig. Tack för att du är så stor, att du visar din härlighet för oss. I Jesu namn. Amen. Det här är ju en av Bibelns riktigt märkliga berättelser om när Jesus visar sig i ett moln. Och ett moln i Bibelns berättelser handlar alltid om Guds närvaro. När det finns moln med i bilden och något händer i moln, så handlar det om Guds närvaro. Och en sån händelse var ju när Moses tog emot lagens tavlor på berget Sina i Egyptens öken. Vi ska återkomma till det. Men moln, oj då, vad händer? Den matar på sig bara en. Vi vet med stor... Nej, det vet vi inte alls. Nu har ni sett alla bilder. Vi vet med ganska stor säkerhet att det måste ha varit berget Hermon som detta skedde på. Om det nu skedde, vilket jag tror är sant. Berget Hermon ligger mellan Libanon och Syrien. En fantastisk, på vintern snöklädd berg där man kan åka skidor. Tänk er att man kan åka skidor i Libanon. Det är ofattbart, men jag har sett det själv. Och namnet Libanon kommer ur den arabiska lebne som betyder mjölk. För när man kommer från havet och ser bergen, så ser man hur, eller grädde betyder lebne, så ser man hur bergen är täckta av något vitt, och då tänker man sig grädde. Lebne. Här på berget Hermon mellan Syrien och Libanon, där vandrade fader Abraham. Han som skulle bli den judiska folkets stamfar för 3700 år sedan. Och det här berget är viktigt för judar och för kristna. För det påminner oss om där han faktiskt mottog en av Guds viktiga välsignelser. Att hans säd skulle bli talrik som sandkornen på stranden. Abraham som själv var från Ur, längst ner i Basra i Irak. Han vandrade upp längs floderna i Irak, nuvarande Irak, på den tiden Babylonien och Assur. Rundade Turkiet, ner någonstans i Syrien, över de här bergen, ner till Jerusalem som på den tiden hette Salem. Och sen fortsatte han ner till Egypten och sen upp till Jerusalem igen. Och sen hände någonting som vi ska prata om idag. Nämligen, för ungefär 1600 år sedan är det en fruktansvärt stor svältkatastrof i hela regionen där nere. För 3600 år sedan, hela regionen mellan Egypten, Israel, Libanon. Och då, på mystiska vägar som ni kanske känner till, en ung pojke blir såld av sina bröder och hamnar som slav i Egypten, så kommer Abrahams familj ner till Egypten och blir väl mottagna. Abraham som själv är nomad och hans familj som kanske består av 100 personer ungefär. De tycker det här är fantastiskt. Tänk att få sluta vara nomader. Och tänk att få komma till ett land som har en stad, en kultur och en ordning. Och det som händer med den här Abrahams säds folk, det är att de blir helt uppslukade av den egyptiska kulturen. De blir som egyptier. De trivs storartat där, de får fina jobb, fina tjänster. Och detta var 3600 år sedan. Men bara 300 år senare, då har Abrahams säd inte bara blivit några hundra. Då har de blivit flera tusen. Ja, vi vet inte hur många de är. De kanske är upp till 3, 4, 5, 6, 7, 8 tusen människor. Och nu börjar farao se att de här människorna är ett problem. Och ni vet berättelsen, han låter avrätta varje förstfödd barn i familjen för att Abrahams folk inte ska bli allt för stora. Dessutom förslavar farao Abrahams folk. Och sen vet ni berättelsen, en ung man som heter Moses, som är av Abrahams släkt, blir satt i en liten vass båt som seglar ner för Nilen, och där en av faraos prinsessor upptäcker honom och förbarmar sig över det lilla barnet som är nyfött. Och så växer Moses upp som prins i Egypten, fast han är av det förslavade Abrahams folk. Nu är situationen så allvarlig. Någonting måste ske. Någonting måste hända. Och det som händer är att Gud kallar den här unge mannen Moses efter att han själv har fått fly för att han har mördat en person som har piskat en av hans landsmän. Så flyr han till berget Sinai någonstans i öknen, och där träffar han Laban som blir en förebild för honom. Men vad han mer gör, det är att han träffar någonting som han inte har någon aning om. Han träffar Gud. Alltså, Abrahams folk, de var helt uppslukade av den egyptiska religionen. De hade inga andra religioner eller andra tankar. De var som egyptier, fast förslavade. Men nu träffar Moses någonting som man inte ens känner. Han träffar Gud, den ende. Och den är guden avslöjar sig själv i en brinnande buske. Det är storslaget, det är magnifikt. Han faller på knä och så säger guden till honom: jag är den enda guden, ditt folk, din far Abrahams gud. Nu vill jag att du ska föra ditt folk, mitt folk, ut ur Egypten. Och Moses, han klagar, han kan inte, jag vågar inte, jag törs inte, jag har inte ordet, min makt. Och då säger Gud: nu slutar vi med det här nonsenspratet och så för du mitt folk ut ur Egyptens land. Han går tillbaka, och ni vet det här med plågorna. Ni vet det här med att Moses säger till farao att nu ska det bli flera plågor. Om du inte släpper folket så kommer Gud plåga dig med gräshoppsvärmar, med olika former av katastrofer. Och det sker flera katastrofer. Och en av de katastroferna är ju faktiskt att enligt Bibeln en mordängel går fram över egyptierna. Och då säger Bibeln att Abrahams barn, de skulle slakta ett lamm och sen strö blod eller måla blod vid dörrarna så att mordängeln skulle gå förbi just deras hus, vilket också skedde. Det här är ju väldigt svårt för oss att ta till, vi som är moderna och kristna, men bara för en referens, där vet vi att det första tecknet på en judisk religion startar. Där är det första judiska spåret, när lammet slaktas och dörrposterna bestryks med blod. Nu är farao förtvivlad och han ger med sig. Moses får ta med sig folket ut ur Egypten på en lång vandring. Och ni vet den här fantastiska berättelsen när de kommer till Röda havet och hur havet delar sig. Och så vandrar de torrskodda. Och då har Abraham ångrat sig, eller farao ångrat sig. Och han kommer med sin stridshär i jakt efter dem. Och precis när farao ska gå ner i Röda havet och följa det torrlagda Röda havet, så slår det till och hans härar drunknar. Fruktansvärt blodig historia, eller hur? Men detta är bakgrundshistorier. Moses får en kallelse. Nu lämnar hela det Abrahams folk lämnar Egyptens fångenskap under ledningen av prinsen av Egypten. Och problemet är att det här folket, de är mycket, mycket mer egyptier än vad de är Abrahams folk. Och från dag ett så bråkar och knorrar och tjurar folket på Moses. Och de säger: vi vill inte vara i den här öknen, vi vill gå tillbaka. Vi hade det bättre i Egypten. Och de gör allt för att motarbeta Moses. Och när Moses har kommit tillräckligt långt in i Sinai öknen så kommer han till ett berg som heter Sinai. Och där är det faktiskt uppror i lägret. Fullkomligt uppror. De här Abrahams barn, de vill tillbaka. Och Moses är förtvivlad. Och han går upp på Sinai berg för att kanske få en stund med Gud och få lite stilla sitt huvud och fundera på vad jag ska göra. Och där på berget så får han enligt Bibelns berättelse en alldeles makalös gåva från Gud. Han får 10 Guds bud att ta med sig till folket ner i dalen. Och äntligen känner Moses: nu har jag en riktning. Nu kan jag få det här folket att följa med mig. Och så går han ner. Och då har Moses egen bror Aaron låtit samla ihop guld och gjutit en guldkalv som de här människorna nu tillber och hoppar runt. Och Moses blir förtvivlad. Han blir så fruktansvärt förtvivlad när han ser guldkalven och att de har vänt sig bort från Gud, den enda, den som han talade med dem, som förde dem ut ur Egypten, och nu tillber en guldkalv. Så det berättas att han tar tavlorna och slänger dem i marken av vrede. Guds ord, Guds bud. Men han lyckas samla ihop det. Han lyckas få tillbaka budorden som vi alla känner till. Kommer ni ihåg dem? Konfirmationen, 10 Guds bud. Kommer ni ihåg dem? Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig, var det första budet. Och det var ju precis det som egyptierna hade gjort. Eller Abrahams folk hade gjort. Hur är stämningen i lägret när Moses kommer ner? Ja, en del vill inte göra någonting. De vill bara sätta sig ner och dö. En del vill tillbaka till Egypten. Och den största massan vill överhuvudtaget inte lyssna på Moses, utan de vill dansa kring en guldkalv och dessutom ha sexuella aktiviteter när de dansar kring den här guldkalven. Så det är lite promiskulöst, lite slappt där. Nu är Moses tydlig. Han rensar upp i lägret, han säger stopp och belägg, och på något sätt så får han det judiska folket, som då börjar bli ett judiska folk, att acceptera lagen. De accepterar att Gud, den enda, är den vi ska tillbe. De förstör guldkalven. Och efter lite stridigheter i lägret så säger de, nu följer vi dig Moses. Och nu följer vi Guds lag. Och där, på berget Sinai, det är där den judiska identiteten uppstår. För från den stunden kommer lagen att styra politiken. Lagen kommer att styra religionen. Kung David skriver, jag har min längtan i att följa Guds... Jag undrar om inte det står här. Nej, men kära någon, vad är det som händer? Lycklig är den som har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Lagen som Moses får på berget blir det som blir allenarådande i lägret. Och det är grunden för den judiska kulturen. Men mina vänner, det är också grunden för hela den rättsapparat vi har i västerlandet. Vår lag vilar på de här buden. Sen lägger Moses till 615 lagar till. En del är helt galna, en del är briljanta. Men det här är förklaringen varför det är så viktigt för Jesus att ha Moses där uppe på förklaringsberget. Eller varför det är så viktigt för Gud att ha Moses med. För Moses är ju själva grunden för det judiska folket. Han är grunden för förbundet. För det som händer där när han har kommit ner från berget Sinai, det är att det judiska folket sluter ett förbund med Gud och säger, hädanefter ska vi följa och lyda dig. Han är alltså det första tecknet på identitet. Och därför är det viktigt att Moses är med på förklaringsberget när Elia och Moses visar sig för Petrus, Johannes och Jakob. Moses kommer senare att kallas för den största profeten. Han kommer att kallas för den store ledaren, allas vår fader av det judiska folket. Så viktig är Moses. Den andra personen som fanns där på... Orkar ni höra mer? Protestera annars. Jag tycker själv om att avbryta när det blir för mycket snack. Den andra profeten, det var Elia. Elia är ingen dussinvarelse. Moses var inte heller någon dussin människa. De är unika karaktärer. De är fantastiska karaktärer. Men ungefär 850 år före Kristus så har vi faktiskt med en dussin människa att göra. Nämligen kung Achas, som är kung i Israel. Den unga nationen har funnits i 400 år ungefär. Från ungefär 3200 år före Kristus. Och nu är det 840, alltså 2840 år före Kristus. Då dyker upp en rackare i kungapalatset som heter Achab. Och Achab, han vill sluta upp med det här med det judiska. Istället har han upptäckt att det finns en dominerande gud i området som alla andra folk tillber. Han kallas för Baal, och Baal betyder herre. Den egentligen de tillber är nog Moloch, en blodtörstig gud som aldrig blir nöjd och som folkena dansar runt för att de tycker att det är bra med en sån gud. Och kung Achab, Han håller på att slänga ut den judiska kulturen och håller på att plocka in den här Moloch-guden, den här fruktansvärda avguden som alla i området dyrkar. I Libanon, i hela Medelhavregionen, åtminstone de södra delarna, så dyrkar man Ashab. Och det här håller på att bli en fullkomlig katastrof för det judiska folket. För om Ashabs idé går igenom, då kommer det judiska folket upplösas. De kommer inte ha sin lag kvar. De kommer inte ha sin identitet kvar. Allting kommer att gå förlorat. Elia, han går fram till kung Ashab och säger: det ska inte regna i det här landet så länge du begår dina synder. Jag ska bli man och jag ska be till Gud att det inte regnar. Och mycket riktigt, Elia får rätt. Det regnar inte. Och Ashab blir urrasande. Han gör allt för att jaga upp Elia och försöka få honom att bli dödad. Men han får inte tag på Elia. Elia gömmer sig i öknen. Men en dag så återvänder Elia. Gud har stärkt honom i ryggen och sagt att nu måste du göra någonting för att stoppa galenskapen. Och på berget Tabor, tror jag det är. Nej, det heter inte berget. Det är strax i närheten av Nasaret, finns ett samariskt berg. Vad heter det berget? I alla fall, där är 80 stycken Baalsprofeter samlade. 80 stycken Moloksprofeter. Och de ska förrätta offer till Moloch. 80 stycken profeter av det judiska folket ska nu förrätta offer till den avgud som är blodtörstig och hemsk. Och dit kommer Elia. Och han ser hur de tänder sina bål. Men då utmanar han dem och så säger han så här: vi ska göra på ett annat sätt, säger han. Vi gör på ett annat sätt. Vi låter Gud tända bålet. Vi låter Gud tända offerelden. Jag bygger ett altare här och så fyller jag det med ved. Och så bygger ni några altare där och så fyller ni med några ved. Så börjar vi med att ni ber till Gud om att veden ska tändas. Och om ni misslyckas, då är det min tur att be till Gud. Och så ser han hur de här människorna hoppar, bygger sina altare, hoppar och skuttar och har väldiga väsen runt sina altare. Men det händer ingenting. Det är helt dött. Det är helt, helt dött. När de är färdiga, hoppat och skuttat färdigt, då säger Elia: nu är det min tur. Men innan han tänder elden så ber han dem att hälla på flera hinkar med vatten på veden så att det blir helt genomsurt och omöjligt att tända. Och så går han bara fram till altaret efter det och så säger han till den levande guden som förde judarna ut ur Egyptens fångenskap. Så säger han: Gud, nu gäller det. Gör det du har sagt att du ska göra. Och pang, så slår en blixt ner och tänder hans eld. Och nu ser det judiska folket med klara ögon på vad de håller på med. Vi håller på att lämna den enda sanna guden. Men kära någon. Här var vattenpåfyllningen som man tänker sig, någon som har målat. Mest bara för kuriosa, som ni ska se. I alla fall, tillbeten till en enda sanna. Och nu förstår folket att Elias Gud, vår Gud som vi har tillbett tidigare, som ibland är lite tråkig, för vår Gud som vi också tillber i den här kyrkan, kan man uppleva lite tråkig när man jämför med allting som världen erbjuder runt omkring. Va? När man tänker att kyrkan är så tråkig, säger folk. Ja, det är klart de gör det. Man kan uppleva att vår Gud är lite tråkig, för han är ju inte någon som säljer sig själv på torget eller som liksom försöker marknadsföra sig med fina reklamer och erbjuder 100 stycken kvinnor när du kommer till himlen om du dör. Utan vår Gud är ganska lågmäld. Han säger: följ mig ändå bara för att du älskar mig. Och nu ser folket att ja, den här guden vi håller på att följa är ju tokig. Vi måste följa guden ända. Och så låter de återigen lite blodigt. Låter de avrätta de här 80 Baalsprofeterna på berget Karmel, som berget hette. Karmel var berget. Avrättar 80 Baalsprofeter. Jag förstår mig inte på Bibeln, Gamla testamentets blodtörst, det gör jag inte. Det är mycket blod som rinner i Gamla testamentet. Men sån är berättelsen, när man får ju ta det med en nypa salt. Det berättas enligt... Och det som är intressant med Elia, han räddar den judiska kulturen. På samma sätt som Moses upprättar den judiska kulturen, så räddar Elia den judiska kulturen. Moses upprättar och Elia räddar. Och bland judarna på den tiden, och judarna än idag, så finns det en myt, ett rykte, en text, en tanke om att när Messias kommer, då ska Elia visa sig. Och det är därför som det är så otroligt viktigt för att förklara vem Jesus är, att han på ena sidan har lagen, den lag som inte bara den judiska kulturen bygger på, utan även vår kultur bygger på, Moses lag. På ena sidan har han Moses och på andra sidan har han Elia som ska komma tillbaka precis i samband med att Jesus eller Messias visar sig. Hänger ni med? Har jag varit tydlig nog? Och detta är bakgrunden till varför de här tre möts. Och Gud, molnstoden som omger de här personerna, är Guds egen ande. Så budskapet för Petrus, Johannes och Jakob blir solklart. De faller på knä. Du är verkligen Messias. Varenda profet i Gamla testamentet, de kommer att säga så här till folket: ni har inte följt lagen, det är därför förbannelse drabbar er. Därför är lagen med i det här sammanhanget också. Varenda profet har sagt, och så säger Jesus: men nu är jag den nya lagen. Den nya lagen där det inte finns någon förbannelse eller försakelse. Men nu kommer vi till något riktigt roligt. Jag satt och pratade med vi har en kille som jobbar här i kyrkan som heter Johan, som är en bibelsprängd person. Och han sa så här: varför säger Petrus, kan jag bygga en hydda? För så säger Petrus, jag vill bygga en hydda, Jesus, till dig och till Elia och till Moses. Varför säger han så, sa Johan. Jo, jag har en förklaring, säger jag. Ja, jag har också en förklaring, säger han. Det är för att Petrus är totalt förvirrad. Han hade lika gärna kunnat sagt, ska jag bygga en glasskiosk åt er? För han är totalt förvirrad. Men, säger jag så här, det är naturligtvis så att han är förvirrad. Men det här tecknet när Jesus visar sig skedde naturligtvis vid judarnas lövhyddohögtid. Då man byggde hyddor överallt i Israel för att påminna sig om judarnas uttåg. Och när de själv levde i hyddor i öknen. Så naturligtvis, när de befinner sig på ett ökenberg, så att bygga hydda är ingen dålig tanke, det är ingen dålig bakgrund. Men vet ni vad jag tror att det egentligen är? Det är att Petrus, Johannes och Jakob, de har hela tiden gått och tvivlat på vem de följer. De har hela tiden gått och funderat på, vem är egentligen Jesus? Ja, han kan göra under, han kan göra stora tecken. Men finns det någonting överhuvudtaget mer än det som vi har att lita på? Mer än det han säger? Och de har vandrat där nere i dalen, gått omkring med Jesus och kanske har den här tanken gnagt i dem. Men vad är det vi tror på? Vad är det vi håller på med? Varför följer vi den här karen? Han är ju inte klok. Han säger ju hemska saker som retar upp maktens, elitens folk. Vågar vi följa? Och så tar Jesus med dem upp på ett berg. Och där på berget faller allting på plats. Jesus visar sig tillsammans med deras stora hjältar, Elia och Moses. Och det naturliga för Petrus är att jag vill aldrig någonsin gå ner från det här berget. Jag har sett Gud. Jag kommer aldrig att gå ner från berget. Och därför säger han med sån självklarhet, ska vi inte stanna här för evigt? Kan vi inte bygga bo här? Kan vi inte slå oss ner här? Jag kan också ha tält och vi kan alla ha tält här uppe. Bara vi slipper gå ner i dalen och i verkligheten. Nu står de på knä. De är knäfallna. De är fruktansvärt rädda och samtidigt fruktansvärt glada. Och då går Jesus ner ur molnstoden och så vidrör han dem. Tar han på dem, känner han på dem. Och de kan säkert känna hans värme. Och när de lyfter upp huvudet, då är Moses och Elia borta. Och det är som om Jesus säger till Petrus, jag har alltid tänkt så. Jo, Petrus, det är gott att vara här på berget. Det är fint att vara här på berget. Men här ska vi inte ha några hyddor. Vi är inte framme i paradiset än. Vi är inte framme i himmelriket än. Himmelriket kommer senare. Nej, Petrus, nu lämnar vi det här med idén om hyddor. Och så ger vi oss ner i verkligheten igen. För det är där vi gör hemma. I verklighetens dal. Där du och jag också går. Och det är den verklighetens dal som Jesus vill möta oss. Inte i de himmelska paradislokalerna just nu, utan just i vårt eget elände, i det vardagliga slitet, i eländet. Och det är därför Petrus inte fick bygga hyddor. Därför verkligheten är inte där. Det återstår en bit innan han får bygga den eviga hyddan. Och detta är ju lite grann förklaringen till varför Jesus visar sig för Moses och Elia på berget där mellan Libanon och Syrien för 2000 år sedan. För att du och jag ska komma ihåg att Gud inte finns på något berg långt borta, utan han vandrar här nere i eländet, i glädjen, i de tråkiga dagarna vid sidan av oss i verklighetens värld. Där två eller tre är församlade, där är jag mitt ibland er. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig Gud som är kärlekens Gud, som är så oändligt kärleksfull. Vi tackar dig för att du vandrar vid oss här just nu, i vårt elände och i vår lycka. Att du inte bygger bo på några berg och sitter och tittar ner på oss, utan att du är här mitt ibland oss fast vi inte kan se dig. Närmare oss själva än vi ens kan ana. Tack för att du har skickat din son till oss, som visade oss vem du är. Och så här så tänker jag mycket på de här konstiga berättelserna i Gamla testamentet. Hjälp oss Herre att behålla tron fast det är konstiga berättelser. Och hjälp oss att förstå vad berättelserna handlar om. Tack för att du har gett oss Bibeln. Och tack för all inspiration vi kan hämta ur den. Och än en gång, tack Gud för att du vandrar här på Stockholms gator, sida vid sida om oss fast vi inte kan se oss, här nere i vår verklighet. Amen.